When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I dagens avsnitt så träffar jag Hanna Andersson som också är känd som Fashionable Fit. Hon gör en hel del inom träning, hälsa, välmående både för det yttre men också för det inre. Hon driver även sin podcast Fashionable Fit, the podcast. Och vi går igenom hur hennes resa har sett ut, både karriärmässigt, men vi pratar också om hur det är att tappa bort sig själv på vägen och att hitta tillbaka och att vara med om motgångar och hur man reser sig upp, hur man börjar lyssna inåt och hur mycket egentligen våra tankar styr våra liv. Vi pratar också om att rucka på sig själv, självkärlek, styras av egot. Ja, en hel del kring självutveckling. Hoppas ni gillar. Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Dagens avsnitt är ett samarbete med Smoa, som är Sveriges största a-kassa för företagare och har idag över 100 000 medlemmar över hela landet. Och det många inte känner till är att det faktiskt finns även a-kassa när man är egen företagare, precis som jag själv blev för ett ganska kort tag sedan. Och det de flesta gör är att de stannar kvar hos sin gamla a-kassa utan att göra någon research kring vad som passar en bäst, vad som är bäst pris utifrån den arbetssituation där man faktiskt befinner sig i. Och Smoa är ju ledande a-kassan för företagare just och vill att fler ska våga satsa på sina drömmar utan att begränsas av rädslan för utebliven inkomst. Och att vara medlem kostar 159 kronor i månaden. Och om affärsidén inte håller så behåller man upp till 80% av lönen med Smoa. Och de försäkrar företagare oavsett företagsform. Så det kan jag verkligen slå ett slag för.
Välkommen hit.
Ja, men tusen tack.
Jag är så glad att vi har fått till det här. Du bor ju inte i Sverige heltid.
Nej, jag flänger ganska mycket. Ja. En nomad.
Du är normalt. Trivs du med att flänga mycket?
Vet du, jag har gjort det de senaste 2 åren och jag har älskat det. Jag har känt mig så otroligt fri. Mm. Och inte förrän nu, för en vecka sedan när jag fyllde 35, så bara boom, I'm done. Ja. Nu är jag klar med mitt flängande. Det kom som liksom, men det var en pollett som bara ramlade ner, att nu känner jag att jag vill hitta mer liksom security och vara på en plats och bygga upp mer liksom en bas, vilket jag inte har känt. Så att jag har älskat att vara. Och vet du vad, jag känner mig själv, så att that might be for a week. Och sen är jag runt och flänger och liksom, så att men jo, absolut har jag älskat friheten av att
vad tror du basen
byta miljöer. Just nu kommer jag bli London. Och jag är så peppad på det, verkligen. Jag trivs otroligt mycket i London. Det är en otrolig energi, möjligheter, människor, olika influenser. Jag känner mig väldigt olimiterad i mitt sätt att vara i London. Att jag ser så mycket möjligheter och det är mycket dörrar öppnas hela tiden. Det är ett tempo, så man, you have to pace yourself. Mm. Veta när man ska liksom tacka nej och vad som är viktigt för en själv, men det är, ja, det är otroligt. Jag älskar London verkligen.
Gud vad kul, det ska bli jättekul att följa, för att du har haft basen i Marbella och så lite i Sverige. Och du är ju känd som Fashionable Fit, men jag är lite nyfiken innan vi går in på din resa. Vem är Hanna?
Vem är Hanna? Oj, hur beskriver man det? Hanna är en person som är otroligt passionerad över att hjälpa andra människor. Jag älskar kärlek.
Mm.
Allt ifrån liksom romantik men också självkärlek till att älska människorna runt omkring mig. Så jag brukar typ, jag brukar säga att jag gillar inte titlar liksom. But I love love.
Mm.
Det är typ det som står i min bio. Men jag är en person som är otroligt liksom entusiastisk när det kommer till självutveckling. Drivs väldigt mycket av att förstå mig själv och på det sättet också förstå andra. Och har väl liksom format mitt liv och min karriär utifrån den liksom passionen för ja, men personutveckling, självkärlek, att ta hand om sig själv, att älska sig själv och att vara den bästa liksom versionen för sig själv för att också kunna vara det för dem runt omkring sig.
Mm. Wow.
Jag tycker det är en sån stor fråga. Ja, men
det är också kul att höra liksom, för att det, man sätter så mycket titlar vad man jobbar med och sådär.
Ja, och jag försöker liksom någonstans gå ifrån lite att så här, jag är mina prestationer, för det har varit en jättestor del i min resa att liksom hitta hem till vem är jag utan allt det som jag kanske har beskrivit mig själv med. Så att jag försöker nog beskriva mig själv utifrån vad jag älskar. Jag älskar äventyr, utmaningar, att lära mig nya saker. Att känna mig fri är viktigt för mig. Ja.
Ja, vad härligt. Och hur började resan med Fashionable Fit? Har du alltid drömt om att jobba med träning och hälsa? Eller hur kom det sig att du drog igång det?
Det började med att jag bodde i Australien där jag faktiskt spenderade nästan 7 år. Jag studerade, så jag har en bachelor degree i marketing and communication. Jag har alltid haft ett otroligt intresse för mode. Så att min resa började där under mina studier i Australien. Och jag, Fashionable Fit var mitt sätt att skapa en värld och en plattform där jag ville förena välmående och paketera det på ett sätt som jag kände var det här talar till mig. Och då var det liksom, jag ville att det skulle vara glossy, att det skulle kännas fashionable, sleek, sexigt, trendigt, mode inriktat sätt att paketera välmående och hälsa på. Så att det började med att jag startade en blogg och delade min egen resa och mitt eget intresse. Vilket liksom under några års tid växte in till att det blev träningsbootcamps för kvinnor. Och sen blev det kollektioner tillsammans med Nelly, träningskollektioner. Så att det har ju varit liksom en naturlig resa av att det bara har utvecklats till allt möjligt som jag älskar. Allt ifrån då träningskläder till att förmedla min syn på välmående och hälsa och träning. Så olika samarbeten, men jag skulle vilja säga att det är ett livsstilsvarumärke som där jag har kommunicerat mitt sätt att se på träning och hälsa och välmående.
Mm.
Och följt min resa också. Förut var det väldigt fokuserat på liksom bara träning och träningsmode. Och idag är det ju jättemycket mer det mentala och det emotionella och även det spirituella välmåendet.
Vart kom skiftet? Vart var du i livet då när du började fokusera mer inåt men också där du började dela med dig av det?
Det liksom, det inre har alltid funnits med som en del av Fashionable Fit. Jag kom i kontakt med boken You Can Heal Your Life 2011. Då bodde jag i Australien. Så jag brukade även inkludera i min blogg, en affirmation. Så att affirmativt tänkande har alltid varit en del av mig, men absolut inte den nivån som jag förstår det idag. Men skiftet kom ju, det riktiga skiftet kom när min mamma gick bort. Och det är ungefär 3 år sedan. Vilket tvingade mig att verkligen stanna upp och börja titta på vad det är som händer på insidan. Och det väcktes en otrolig nyfikenhet för att jag förstod väldigt mycket. Det var ett otroligt uppvaknande för mig och jag förstod att det är dags att börja läka och det är dags att börja titta på de här sakerna som jag kanske har sprungit och flytt lite från under en väldigt lång tid. Och ju mer jag gick inåt och förstod den världen, så började jag ju dela det, för att det blev såna aha moments hela tiden när jag började förstå och fick klarhet i saker. Och återigen liksom, ja, men började studera otroligt mycket. Började, ville förstå allting, vad som händer. Mm. Både i det mentala, men i det emotionella och i det spirituella. Så att det, liksom, det var ju flera ben där som jag fick en otrolig nyfikenhet på.
Och hur gjorde du för... jag kan liksom bara tänka mig att det måste ha varit helt fruktansvärt att du var på botten innan du började liksom läka dig själv eller ta tag i det. Hur gjorde du för att resa dig upp?
Det som jag insåg ganska fort var att det här med det vi pratade om innan, att jag vill inte definiera mig utifrån vad jag gör, för det var exakt det jag hade gjort.
Mm.
Och när du är på botten och det finns verkligen ingenting du klarar av att göra, alltså det var där jag fann mig själv, att jag kunde inte upprätthålla Instagram och allting och träningsbok, allt jag hade gjort, vilket någonstans tvingade mig in i en position av att jag måste bara vara, och vem är jag om jag bara är?
Mm.
Vad är jag värd då, och vad förtjänar jag genom att bara vara Hanna utan allt annat utanpå? Och det började nog där att jag var tvungen att bara acceptera att jag inte klarar av någonting just nu, och från där började jag ta ett steg i taget. Och det som var ganska häftigt var att jag hade ett samarbete med Björn Borg just då, som pratade om, eller var liksom helt grundat på, vad som händer i hjärnan när vi rör på oss. Så att det jag började committa till var att ta hand om mig själv för att mentalt hjälpa mig själv att må bättre. Så att det såg ju bara ut som att liksom ta en promenad. Se till att 3 gånger, baserat på egentligen forskning, ge dig själv, om det är någonting du kan göra, ta en promenad, gå ut i naturen 20 minuter eller få upp din puls 20 minuter 3 gånger i veckan. Om det är en sak du kan göra för dig själv för att du ska orka och för att du ska vara den bästa du kan vara där du är just nu för dem runt omkring dig, gör det. Så att jag redan hade liksom kunskapen om forskningen, vad som händer i hjärnan och det mentala när vi rör på oss, det var väl typ det som räddade mig, för att jag orkade ingenting.
Nej.
Allt jag någonsin har liksom gjort och identifierat mig med var inte relevant längre.
Jag förstår. Och du sa också att du har identifierat dig mycket som en prestationsmänniska och att det här försvann och liksom när du bara var.
Mm.
Vad lärde du dig av det? Liksom, hur har det hämmat dig, tror du, att vara en prestationsmänniska? För jag tror att jag själv och många som lyssnar på den här podden känner igen sig så otroligt mycket. Att man identifierar sig så mycket med vad man gör, vem man är utåt, och idag är väldigt mycket byggt på social media.
Mm.
Vad har du liksom lärt dig av det?
Alltså självkänsla.
Ja.
Jag insåg ju att liksom, jag har ett självförtroende. För att jag har ju övat på att prestera och att klara av saker genom doing och att göra hela tiden. Men att bara vara grundad i vem jag är oavsett det, den var ju non-existing. Och det var ju det jag verkligen lärde mig, att så här, wow, vi måste jobba på din självkänsla.
Mm.
Att vara trygg och känna kärlek till sig själv oavsett. Och det blev alltså min nummer ett prioritering.
Hur gör man det?
Hur man jobbar på självkänsla? Ja. Jo, men det, alltså, jag tror att första steget är acceptans. Och sen börja förstå. Jag tror att det är därför jag älskar meditation. För att det handlar om att bli bekant med vad som händer på insidan. Förstå sina tankloopar, förstå sina förhållningssätt till sig själv och till andra. Vad man värderar, sitt självvärde. Och nummer ett där är att bli medveten om hur värdesätter jag mig själv. Och utifrån vilka parametrar värdesätter jag mig själv. Så det är första steget, att bli medveten. Och det kräver att man sitter med sig själv. Och det är tufft, för att vi vill bli distraherade hela tiden. Vi är på olika appar och vi gör saker hela tiden. Så att återigen, att bara vara.
Ja.
Och där bli medveten om vad är det som händer på insidan. Och det kan vara väldigt obekvämt i början. Och det kan bli väldigt mörkt och tufft och det är mycket känslor som kommer till ytan. Och det var ju det jag valde att sitta med det. Och jag tror att det är så viktigt att göra det, att tillåta sig själv känna och titta på vad det som faktiskt händer i sin inre värld.
Mm.
Så det skulle jag säga är nummer ett. And it's not easy.
Nej.
Det är tufft att sitta med det liksom. Men the silver lining är ju att det går att förändra.
Verkligen. Och jag minns när jag startade den här podden 1,5-2 år sedan snart, att jag hade ett avsnitt där jag gick till en annan terapeut då, men hon sa till mig, du måste lära dig att gå promenader själv.
Mm.
Utan podcast, utan att ringa någon. Alltså för mig då, det var så här, inte en chans. Mm. Då ska jag gå runt själv med mina egna tankar.
Mm.
Idag är liksom det bästa jag vet.
Ja.
Jag kan inte förstå att jag då såg det som att jag var livrädd, Hanna. Ja. Och jag hör så många idag som jag berättar samma tips till, som bara såhär, va? Nej. Ska jag gå runt med mig själv?
Ja. För att det finns ju liksom olika lager till det här. För att först går det, om du inte lyssnar på någonting eller någonting, alltså det är ju så mycket som händer, det är ju konstant chatter.
Mm.
Och man är inte ens medveten om, du vet, du går på en promenad och så här, du har konversationer med människor och kring situationer och de bara går. Det bara kör på.
Mm.
Och det tycker jag, för det första är det ju att bli medveten om, vad är det jag pratar om när jag pratar med mig själv? För det är ju ofta bara på autopilot liksom. Mm. Det går på auto. Så det är den delen, att först bara bli medveten om, okej, vad är det som faktiskt händer här inne? Vad är det jag pratar om? Vad är det som pågår? För att det i min mening skapar ju våran verklighet. Mm. Det är det som skapar livet, hur du känner. För att de konversationer du har, det sätter ju tonen för vad du tänker och känner. Men sen också det fina i det är att när du börjar bli medveten så kan du ju börja skapa. Du kan ju skapa konversationerna du har på insidan och inte låta det bara gå på autopilot, utan att det faktiskt är någonting du aktivt väljer. Och där kommer ju liksom fantasi in och att dagdrömma, och det kan ju vara väldigt härligt på insidan. Men oftast det vi inte inser är att det är väldigt mörkt.
Mm.
Och ganska tufft och jobbigt.
Och elakt mot sig själv.
Ja, framförallt elakt mot sig själv.
För man hade ju aldrig sagt de där orden till någon annan.
Nej.
Men ändå så går det på autopilot till en själv.
Ja.
Vad har du lite så här för tips för att ge, om man behöver jobba på lite kärlek till sig själv?
Mm.
Förutom att kanske gå runt själv då med en promenad, eller vissa tycker att det är svårt att meditera. Är det små saker som man kan göra i vardagen, som till exempel bara speak up eller bara så här, inte alltid vara den som säger det spelar ingen roll för mig, jag är fine med allt. Så här.
Ja, det finns ju så mycket att prata om här. Det du touchar på där är ju boundaries liksom, ja. Och det är otroligt viktigt att börja se vad, och jag tycker att inom så här självutvecklingsvärlden så pratar man ju väldigt mycket om gränser och gränssättning. Och jag tycker att det är så viktigt att vi också kommer tillbaka till kärlek där. Att förstå att gränser handlar ju om att jag respekterar och har kärlek för mig själv. Och det är ju inte för att hålla en annan människa borta. Utan det är snarare för att den människan ska komma närmare mig och förstå mig. Så att vi kan se varandra, höra varandra och förstå varandra. Och jag tror att det är det som på en mänsklig nivå, det är ju det vi vill.
Mm.
Alla vill ju bli förstådda, hörda och sedda.
Okay.
Men gränser tror jag ibland kan uppfattas som att, nej men du stannar där borta, kommer du närmare eller bryter du den här gränsen så funkar det inte för mig. Och för mig är det ju gränser, det är ju att jag försöker berätta för dig vem jag är, vad jag behöver och vad jag kanske inte är okej med, och så kan vi göra vårt bästa för att mötas i det. Och sen så får man ju också ha lite förståelse för att alla människor kommer inte alltid kunna ge dig det du frågar efter, men då har du också ett val. Kan jag vara kvar i den här relationen eller kan jag definiera om den här relationen? För att det här är vad det jag behöver i mina relationer.
Mm, exakt. Och vad kan jag tänka mig och hur mycket kan man tänka sig att kompromissa?
Mm.
Är det för mycket som tar av ens boundaries eller gränser, då kanske det inte funkar. Eller vissa grejer kan man rucka lite på och mötas med den andra personen och sådär. Har du någon erfarenhet? För det tycker jag är intressant, att jag tror att vi alla någonstans känner igen oss där vi har ruckat lite på våra gränser och liksom trampat lite på oss själva för att passa in eller ja, men få någonting att funka kanske i en relation eller i en vänskapsrelation. men där man så här inser i efterhand att så här, men vad höll jag på med? Jag gick emot mig själv, mina egna gränser ganska mycket.
Och det är ju också sådana saker som går ganska ofta på autopilot, som vi kanske inte i stunden är så jättemedvetna om. Ett tips som jag har, som har hjälpt mig väldigt mycket, det är att vara i linje med sina tankar, känslor och handlingar. Och det här är svårare än man tror. Men för att vi tänker en sak och så känner vi en sak, men så gör vi någonting helt annat. Så att, låt säga då, det är en situation och du tänker för dig själv, men så här vill jag göra. Och så känner du verkligen det, men sen så som du säger, så trampar man på sig själv och man lämnar sin sanning. Och jag tror att det viktigaste i, om man vill börja verkligen älska sig själv och ha den här självrespekten och att det ska speglas i sina relationer, då är det ju det att vara sann till sin sanning. Att inte lämna sig själv. Och sen så, det är en journey. Det är också en resa i att vi vill så gärna bli omtyckta. Vi vill så gärna, vi är livrädda för att bli lämnade. Eller rejected. Så att man måste också förstå att primitivt i oss så är vi så rädda för att inte bli älskade. Och vi gör nästan allt för att få den typen av bekräftelse. Och det är väl det som hela det här med att liksom älska sig själv, i att du måste älska dig själv först och inte leta efter den kärleken hos andra människor först. Det är där det blir fel, och det är där vi ofta känner att vi lämnar oss själva och lämnar den sanningen som vi någonstans vet att det här är rätt för mig. Och det måste vara viktigast. Och sen tror jag att med tiden så blir vi bättre och bättre på den muskeln att kunna kommunicera det. För det är klart att det är jättejobbigt i början.
Ja.
Det är så tufft, och man är rädd att folk kommer bli arga på en eller sura eller besvikna och allt det här. Men jag tror att i den resan också av att älska sig själv och respektera sig själv är att det är okej. Det är okej att göra någon annan besviken. Att man inte håller sig själv till att vara så perfekt hela tiden. Att, låt säga att du väljer dig själv först i en situation, vilket kommer, ja, effekten av det är att någon annan blir besviken på dig. Det är okej. För du kan be om ursäkt för det. Och bara säga, men det här kändes bäst för mig just nu. Jag förstår att jag har sårat dig. Jag förstår att det inte känns ultimat för dig just nu. Men jag behövde göra det här för mig. Och jag tror ju mer vi alla gör det och kommunicerar det, kommer vi kunna liksom hjälpa varandra att göra det som är bäst för oss själva. Och det är ultimat. Bli bäst. Gud, jag pratar om att förändra världen. Men jag tror det är så viktigt. Och vi är så rädda för att göra det som är bäst för oss själva.
Och ibland är inte ens den andra personen besviken.
Nej.
Utan man tror det i sitt eget huvud.
Alltså verkligen, återigen det här. Vad är det för konversationer du har med dig själv? För att ofta så har vi redan liksom förväntat oss worst case scenario. Att det värsta kommer ske, och så kommer jag behöva ha en plan för hur ska jag rädda den situationen.
Exakt.
När vi inte ens är där än.
Och ibland är det så här, om man styr av någonting, låt säga en plan med en kompis, och så bara för att man orkar inte. Man behöver lyssna på sig själv. Och så tänker man, men gud, hon kommer bli så besviken eller han kommer bli så besviken. Ibland är det ju även så att den här kompisen tycker att det är rätt skönt. Och det tänker man ju aldrig.
Och jag tror att om fler checkar in med sig själva när saker kanske inte går som planerat. Jag vet i alla fall, de flesta gångerna när det har hänt mig, är det så här, fast jag tänkte ju typ i morse att jag bara vill ligga kvar i soffan. Och bara så här, this really worked out for me.
Exakt.
Det blev precis som jag egentligen ville. Om jag nu inte liksom typ hetsar upp mig över att hon har svikit mig eller liksom hon ställde in i sista minuten och bara tänker efter, vad ville jag egentligen? Alltså jag ser att livet funkar så. It always works out for me. Men man glömmer lite det att så här, shit, jag hade nog en tanke här borta att vad skönt det hade varit om vi typ tar en annan dag. Men istället så det här dramat i livet, så vill jag göra en situation av att den här personen ställde in när it really worked out for me.
Ja. Och det, så är det ju verkligen.
Alltså oftast.
När man bygger upp det i sitt huvud att så här, den andra kanske hit och dit. Och så, det blir ju sån, men jag tror också någonting jag tycker är nyfiket, eller som jag är lite nyfiken på att toucha på, som jag grubblar väldigt mycket just nu, är ju egot, vårt ego, och styras och drivas av det. Och det är många som lyssnar som tror jag inte riktigt förstår det här, trots att jag har haft ett avsnitt med Navid Modiri om egot. Så är det många som kunde säga så här, men jag är inte ego, det handlar ju inte om det såklart. Utan så här, att drivas av prestation, bekräftelse och hela den här biten. Hur ser du på det? Alltså, ser du på det som något negativt? Eller liksom, hur begränsar du dig själv av att inte styras för mycket av egot?
Och då när du säger egot, hur definierar du det? Bara så att jag förstår exakt.
Alltså, då tänker jag väldigt mycket så här att man gör saker som inte är så mycket för själen.
Mm.
Utan som gör saker för kanske det yttre.
Mm.
Att man ska må bra kickmässigt, bekräftelse. Eller göra saker av, för att må bra prestationsmässigt.
Mm.
Eller ja, men just sociala medier. Det kunde jag nämna till Navida när vi pratade om det. Men det är som skillnad på en Sanja som mår helt hundra och som kanske inte mår helt hundra, att den här söndagsbilden kommer upp på Instagram där man verkligen behöver en boost.
Mm.
Men när jag är i balans då är jag så här, vad fuck it, jag lägger upp när jag vill, vad jag vill. Det känns så här bra.
Ja.
Det är lite så skillnad på vad jag menar.
Jag, alltså så som jag ser på egot är att det är alltid närvarande.
Mm.
Det ter sig bara på olika sätt.
Ah.
Och sen så kan vi liksom leka med att vi har ett higher self som är mer själsligt. Men egot är ju en del, för mig är egot den ackumulerade delen av oss av hardwired beliefs. Så som vi liksom ser på oss själva, på världen och hur vi uppfattar verkligheten.
Mm.
Alltså du vet, egot är alltid där.
Mm.
Och sen så kan ju vi i stunden lägga mening på saker. Att säga, men det här gör jag för mitt higher self. Eller liksom. Men jag skulle nog säga att egot är väldigt mycket mind hela tiden.
Ja.
Men det var din fråga?
Nej, men min fråga var egentligen hur du, ja men tänker kring det och hur du ser på att liksom styras för, lite för mycket av sitt ego i handling eller att göra saker för sig själv.
Mm. Och där är det så här, jag kan inte separera mig själv från mitt ego för det är en del av mig.
Ja.
Det som jag tror är viktigt är ju att man börjar förstå när jag gör saker för mig själv.
Mm.
Och när lämnar jag den sanningen och kanske gör saker baserat på att jag vill bli värderad eller bli kräftad. Men sen tror jag också att det är ganska naturligt att även om, låt säga att jag brinner för att hjälpa människor. Det finns ju en del i mitt ego där också.
Mm.
Att jag mår bra och jag blir boostad av att om jag kan hjälpa dig på något sätt så är det klart att det är feels good.
Mm.
Så att någonstans så handlar det också om vad värderar jag? Vilket blir en del av egot också, för det är mina sätt, mitt set of beliefs. Så jag tror att det är väldigt svårt att särskilja sig själv från egot. Sen så är det ju skillnad på att vara egocentrisk och vara egoistisk.
Ja.
Och där finns, alltså jag tror att folk har så olika uppfattningar på egot så det blir väldigt svårt att liksom.
Och att det inte behöver vara något negativt. Det är som du sa, det är ju alltid där. Men att man kanske väljer hur man ska styra sitt liv.
Exakt.
Att inte bara är.
Och jag tror att egot hjälper oss för den är väldigt drivande i att bevisa sig själv rätt.
Mm.
Egot vill ha rätt. Spelar ingen roll om det är neutralt, positivt eller negativt, vad man nu lägger för mening på det. Det jag tycker är viktigt är att om man någonstans hittar vad jag vill göra, vad jag vill åstadkomma, vad jag vill skapa, vem jag vill vara.
Mm.
Att man låter, för att egot kan ju vara för dig. För den driver framåt till att bekräfta sig själv rätt hela tiden.
Exakt.
Och därigenom att så här, ja, men om jag vill uppleva det här eller jag vill vara den här personen, att se att det jobbar för dig och inte emot dig. För sen så har vi ju otroligt mycket underliggande beteende och tankemönster som kanske inte alltid är så favorable. Och det är väl det man måste börja jobba med och identifiera, och vilken del av egot kanske inte riktigt är i linje med den personen jag vill vara och det jag vill uppleva och det jag vill göra i livet.
Och där, jag tänker också på det du säger, där är ju nog kanske viktigt med acceptans. Att så här, jag försöker tänka, ja, men om jag har exempelvis det låt säga att det är någon kille jag är intresserad av.
Mm.
Och så vill jag vill bara få honom.
Mm.
Och så kanske det är någonting i magkänslan som är så här, ja men han är egentligen ingenting för mig.
Mm.
Men så vill man bara få honom.
Mm.
Och så blir man rejected, avvisad kanske. Och då gör det så otroligt ont i ens liksom, ja men jag skulle ändå säga lite ego.
Mm.
För man känner sig avvisad. Man är så här, men varför då? Jag vill ju ha honom. Men ändå någonting inom mig är så här, jag vill inte det egentligen. Men att jag vill bara ha den lilla jakten. Och där tror jag att där är en sån tydlig bild av när ens ego spelar ett spratt lite med en.
Exakt.
För lyssnar jag inåt så är det så här, men Sanja, du vill egentligen inte alls det här. Men att acceptera att så här, vet du vad, det blev inte så, det var för det bästa.
Och precis, och det var det jag menar med att det finns ju en röst som är kanske mer kärlek och som är väldigt liksom neutral till allting, som jag skulle säga kommer mer kanske från hjärtat. Och sen så finns det en röst som är i huvudet som heter mind. Och så som jag tittar på egot är ju att det finns olika delar av det. Ett är ett offer för allting hela tiden. Allting händer emot mig, det är alla andras fel. Den vill liksom inte ta ansvar för någonting. Mm. Sen så har du the bad guy. Alltså du vet, the villain i liksom storyn som utspelar sig hela tiden. Och det är personen som, det är alltid någon annans fel. Den andra liksom som är elak eller som inte vill ha dig eller vad det nu än är. Vilken har jag mer? Egot. Och så är det offret. Och the judge.
Mm.
Den som konstant dömer allting. Dömer alla andra och dömer dig själv. Hårt, hårt, hårt. Ja, kritiserar. Du vet, den här inre kritiken hela tiden. Och det för mig är egot. De här olika rösterna. Ja. Som när en story eller en händelse utspelar sig så finns det de här olika rösterna. Det är en som är offret för allting. Som bara, why me? Varför det? Där händer alltid mig. Det är så synd om mig hela tiden. Och vill inte liksom se sin kraft att kunna förändra situationen. Eller ta liksom tillbaka sin makt. Och sen så den som är the bad guy hela tiden. Och sen så kritiken som konstant ska kritisera sig själv eller alla på utsidan.
Mm.
Och där precis det du säger då, att så här, det finns en röst i dig som är ganska medveten om dina beteendemönster. Och bara så här, fast jag vet vad jag höll på med här. Jag jagade någon typ av bekräftelse och det är så här backlashed. Det liksom kom som en käftsmäll liksom. Och det är någonstans kan du hitta ett lugn i att så här, fast jag vill ju egentligen inte det här, det är så okej. And it's not personal.
Nej.
Jag tror egot har ju allting så otroligt personligt hela tiden.
Otroligt.
Och du är ju huvudkaraktären i din egen film och din egen story, vilket jag tycker att du ska vara. Men du måste också förstå att då en annan person är ju huvudrollen. So it's not about you. Det handlar inte om dig. Behöver inte ta det. Och det är svårt att inte ta saker personligt.
Ja.
Och vi båda som älskar Dr. Joe Dispenza säger ju att your personality, så som du uppfattar situationer och så som du, ditt perspektiv på verkligheten, your personality is your personal reality.
Mm.
Och där är ju du huvudkaraktären.
Mm.
Precis som en annan person kommer vara. Så att den personen tycker ju säkert inte att den har rejectat dig eller avfärdat dig på något sätt. Utan bara så här, fan det funkar bara inte, jag är intresserad av den här personen. Okej, okay, cool. It's not about you.
Exakt. Och det är så lätt att det blir det. Och jag har lärt mig det så mycket i ilska, irritation och allting sånt. Bara så här, här går jag och är irriterad, lägger min energi, min kraft. Den här andra människan bryr sig inte ens.
Nej.
Den går och har sin bästa dag. Kanske liksom. Ja.
Och det är där självkärleken och alltså självkännedom och liksom bara så här, självvärde kommer in. För att du ska kunna, även om, för det kan ju också bli väldigt smärtsamt. Bara, den här personen bryr sig inte.
Mm.
Men vadå, jag bryr mig så mycket. Men det blir så viktigt där att förstå att du är älskad och du är kärlek i att bara stå i det oavsett. Mm. Oavsett vad den här människan tycker och tänker så tar inte det ifrån dig. It doesn't, alltså typ, jag brukar se det som en tårta. Du vet, den har inte tagit en slice av dig.
Nej.
Du är fortfarande hel. Oavsett vad den här människan håller på med.
Mm. Ja, det är så viktigt att tänka så. Mm. Men jag tänkte på, du berättade lite om din mammas bortgång och att du började jobba mycket med dig själv.
Mm.
Vart kom vändpunkten, kände du? Eller kände du någon sån att så här, nu börjar det vända?
Mm. Jag började höra en röst som sa förlåtelse. Alltså jättemärkligt och väldigt mystiskt. Jag gick ut i, jag hajkade varje dag och började höra en röst som sa förlåtelse. För att det är en väldigt lång story. Min relation till min mamma var ganska problematisk. Så att när hon plötsligt gick bort så var det alltså devastating. Det fanns så mycket skam i att så här, hur kan jag förlåta mig själv, men också allt vi har gått igenom, hur kan jag förlåta henne? Och jag hörde den här rösten som säger förlåtelse, förlåtelse, förlåtelse. Och där någonstans började jag förstå att det enda sättet jag kommer bli fri från all den här, de här låga energierna som verkligen är skam och guilt, är förlåtelse. Jag måste förlåta mig själv och jag måste förlåta henne. Och jag har inte möjligheten nu att göra det med henne fysiskt här. Så jag måste göra det här via energi. Jag måste släppa på energi som jag håller. All den ilskan, all den frustrationen. Alla de här väldigt tunga och jobbiga energierna och känslorna som jag bar på måste jag släppa. Och där kom skiftet när jag förstod hur jag jobbar igenom mig förlåtelse. Mm. För mig själv. Och för någon som har gjort massa saker som jag då kände hade påverkat mitt liv väldigt mycket.
Mm.
Och det var att sätta mig själv fri. Så där var första skiftet i att bli fri genom att förlåta. Oh, och wow. Förstå att förlåtelse är inte att man är okej med andra människors beteende. Eller kan, jag kan titta på mig själv och bara säga jag hade kunnat göra saker annorlunda, men att man har en acceptans till vad som är och att jag kan hitta kärlek för vad som var, och att det handlar inte då om att jag är okej eller att jag godtycker andra människors beteenden, men att jag väljer att aktivt släppa all den ilska och sadness och sorg som jag håller fast vid genom att inte förlåta.
Mm.
Och det var major. Alltså, det var verkligen som att sätta, att frigöra sig själv från ett, jag brukar säga på engelska, self-imposed prison. Alltså ett fängelse jag hade skapat för mig själv av liksom väldigt tunga känslor.
Mm. Mm.
Och energier som jag valde att hålla fast vid genom att inte kunna förlåta.
Och återigen, det påverkar ju dig själv.
Bara mig själv.
Och det är det, ingen annan än man går och håller och liksom det tär på en.
För det vi måste förstå är att om en annan person har gjort någonting som har sårat dig, de går ju och bär på sina känslor. Så att bara för att jag förlåter betyder inte att den här människan kommer, liksom, är den personen medveten om vad den har gjort för att såra dig eller göra illa dig. Den skammen och den guilt som den personen känner är ju den personens ansvar att släppa och läka. Så att bara för att jag säger det är okej, jag förlåter dig, betyder ju inte att personen på andra sidan inte fortfarande lider av att konsekvenserna av vad den har gjort och skapat. Exakt. Så jag tror att det är det vi tror ofta, genom att jag förlåter så ger jag dig någonting, men du ger dig själv någonting.
Mm. Och det är det viktiga.
Exakt.
Men ja, jag kan förstå att det var liksom den stora vändpunkten i att du liksom började om.
Ja. Nej, det var så, jag är så tacksam för den mystiska rösten som liksom det gjorde det så dominant i att det här är det du måste göra, för att jag kände mig så fri och jag kunde hitta mening och så mycket kärlek till allting som har hänt.
Mm.
Och det blir ju någonstans jätteklyschigt, men det är it's a blessing in disguise. Det är liksom allt ont för något gott med sig. Och jag kunde verkligen skifta i mitt mindset och i min känsla också kring allting genom att förlåta.
Och kände du även då att livet började vända i form av liksom din karriär och allting du hade drömt om och började gå åt rätt riktning även där?
Det tog ett tag. Jag var otroligt mån om att jag är nummer ett just nu och jag måste låta det vara. Och i och med att det skedde som stor transformation inom mig, så det som jag hade skapat på utsidan speglade inte riktigt vad som hände på insidan, så att jag tog verkligen ganska lång tid på mig. Jag hade några samarbeten, men jag tog verkligen tid för att liksom landa i, och jag var väldigt lyckligt lottad att jag kunde be om hjälp från min familj för att kunna göra det liksom. Men det, för mig, det fanns nästan inget alternativ där, utan jag var tvungen att göra det här jobbet och prioritera det liksom, och inte fortsätta köra på som jag alltid har gjort. För jag insåg att det är inte riktningen jag vill gå i, men just nu vet jag inte exakt.
Nej.
Jag vet inte exakt vad nästa steg är, jag vet inte nästa, men det är en sanning som börjar bli väldigt stark inom mig att jag vill skifta mer in till det inre.
Oh, wow.
Och livet är häftigt.
Ja, det är verkligen häftigt. Och att så här, tyvärr och hemskt nog, men också gott nog, av någonting hemskt så kommer det oftast någonting gott. Mm. Eller om stänger man en dörr, då öppnas en annan. Och bara typ, jag brukar reflektera lite bakåt bara för att se liksom my life path lite och se att så här, men vänta nu, jag var ju så ledsen över det, men hade inte det hänt så hade inte det här hänt som har lett mig till det här. Och det här, det är, så att det är en nyttig övning att göra lite ibland.
Absolut.
För då ser man också vad det leder till.
Exakt, och att man kan vila lite i att även om man är just i stormen just nu, att se att så här, shit, jag har varit här förut. Mm. Och det har alltid löst sig.
Exakt.
Och jag har kommit till någon typ av ny nivå av lärdom eller medvetenhet. Och liksom, där jag kanske förstår. Jag brukar ha en liknelse av att livet är ett spel. Och jag typ, oftast använder jag liknelsen Super Mario.
Ja, jag älskar det. Ja.
Det blir inte så djupt och seriöst då. Men du vet, och det är, alltså, så här, du kommer alltid... Eller en hinderbana liksom.
Ja.
Jag menar, ibland går det inte riktigt som man tänkt sig. Man klarar det inte alla liksom, plintar och bockar och rep och allt vad det är. Men du börjar från början och du vet lite bättre hur du ska göra och klara det till nästa gång.
Ja.
Då kanske du får en bättre tid eller liksom vad det nu än är. Så att det är liksom, det levels hela tiden till spelet.
Mm.
Och du tar med dig. Det är inte som att du börjar på nummer ett igen eller liksom, från ruta ett. Utan du har med dig lite mer erfarenhet och fler lärdomar. Vilket gör att du kommer typ navigera.
Mm.
Spelet lite bättre.
Verkligen. Och att man inte, typ, inte glömmer av att njuta av spelet. Mm-hmm. För det är också så här, vi är så himla duktiga på att bara tänka, men bara det här är över. Eller bara nästa grej kommer, eller nästa grej. Yep. Sen står man där och liksom, tiden har gått och så var man inte och njöt inte av det. Det tror jag också är så viktigt. Att så här, visst, ibland har man skitperioder, ibland har man bra perioder.
Mm-hmm.
Men att man är ju oftast bättre på att vara i nuet i de bra perioderna kanske. Men att så här ändå försöka vara i de dåliga också.
Ja, och jag lever i ett mindset att my adversity is to my advantage. Vilket jag egentligen säger att mina motgångar är för mina framgångar. Att jag förstår att genom kontraster, genom kanske liksom där saker inte går så bra, så blir jag ännu mer bekant med vad jag inte vill ha.
Mm.
Jag förstår när situationer har uppstått och jag kanske finner mig i stormen igen att så här, okej, okay, det här har jag gjort som har lett till den här situationen. Eller nu vet jag att när det här händer med andra människor, det vill jag inte ha. Och det är inte alltid så lätt att veta och förstå vad man vill ha, men jag blir ju mer det blir tydligt för mig vad jag inte vill ha.
Mm.
Vilket gör det väldigt mycket lättare att skapa då vad jag vill ha.
Verkligen.
Så att jag ser också liksom att motgångar, de här kontrasterna i livet, att det är liksom, det är balansen till allting.
Ja.
Och sen så, jag menar, ett annat sätt, förhållningssätt jag har är att, jag menar, hur skulle vi kunna förstå en solig dag utan en regnig dag?
Ja, verkligen.
Hur skulle vi kunna uppskatta hur solen känns på huden och liksom hur det bara gassar? Om vi inte förstod, om vi inte hade upplevt regnet. Eller när det är molnigt och det känns grått och trist.
Ja.
Den kontrasten ger oss erfarenheten av att kunna uppskatta någonting annat. Så att det är en perfekt balans av liksom kontraster som ger oss nyanserna i livet.
Ja, för det är inte så kul med sol varje dag. Eller så här, det hade det ju varit, men man blir ju mätt på det.
Ja, men jag tror inte ens att vi hade förstått vad det är.
Nej.
Om vi inte hade haft det andra.
Nej.
Alltså idag kan vi ju säga, jag vill ha sol varje dag. Ja. And that's amazing. Men det är också för jag som har bott i Marbella, jag vet att livet är ganska härligt av att jag bara har gått ner till stranden. Det är blå himmel, det är sol. Jag har gjort ett mil och så här. Ja. Alltså livet leker. I don't need anything else. Ja, men det är ju så.
Ja.
Men jag har ju erfarenheten av att bo i Sverige och det är, alltså du vet, man,
exakt. Du har sett regn.
Vi alla har ju, exakt, vi alla har ju upplevt kontrasten till det. Mm. Så jag har svårt att se att människan i sin medvetenhet hade förstått this is amazing, om man inte hade förstått någonting som är mindre härligt.
Och det var väldigt bra tips, sen tar jag med mig att skriva ner vad man inte vill ha.
Mm.
För att jag är ibland ganska dålig på att veta vad jag vill ha, eller Jag är inte så dålig på att veta vad jag vill ha. Jag är dålig på att särskilja om det är någonting jag vill ha eller någonting jag har blivit lärd att jag vill ha. Mm. Eftersom att vi är så himla liksom programmerade och jag är väldigt mycket så att så här, jag har gjort mycket saker för andra eller för att jag har blivit uppfostrad på ett visst sätt, och vilket de flesta har.
Yep.
Men att så här, det var väldigt bra tips att så här, men vad är det jag inte vill ha? För den känner man ganska starkt, tycker jag. Att så här, det här rimmar inte med mig. Eller så här beteende vill jag inte ha. Eller...
Och det är någonting man också ofta, kanske den här inre kritiken. Är det okej för mig att känna så här?
Mm.
Och det är återigen komma hem till den här sanningen. Jag lyssnar väldigt mycket på Abraham Hicks som pratar om contrast. Och att det är en konstant fine-tuning av vad vi vill ha. Men det betyder också att vi behöver förstå vad vi inte vill ha.
Mm.
Och återigen då vara sann. What feels good? Vad känns bra för mig? Och då där kunna identifiera att det här vill jag inte ha. Mm. Okej, det här har jag upplevt nu. I don't want it.
Ja.
Och vara okej med det. Och inte döma det så hårt. Utan bara så här, det är inte i linje med mig.
Nej.
Det kanske är i linje med andra. Det är cool. Det är ett beteende andra kan vara okej med, men inte jag.
Exakt.
Och sen då kunna skapa och förstå vad är det jag vill ha.
Ja.
Vad är kontrasten till det då?
Exakt.
Och fokusera på det.
För det kan ju vara tvärtom metoden lite då. Mm. Om man har svårt att veta vad man vill.
Ja.
Och göra liksom tvärtom. Men jag tänkte också på att du har ju startat din egen podd nu.
Ja.
Och vad är drömmarna framåt?
Oh. Alltså drömmarna...
Oändliga.
Ja. Jo, men det här är för mig verkligen så här, jag har steppat in i någonting som jag har känt att jag vill göra väldigt länge, men jag har verkligen tagit min tid också för att känna så här, nu har jag hoppat på tåget och den har lämnat stationen liksom.
Ja.
Men drömmen är ju att dels bara att det ska fortsätta vara så himla kul, jag älskar det. Det är så effortless och naturligt och jag bara, ja, men bara sitta här och prata med dig nu, jag älskar det. Alltså konversationer om vad jag känner är viktigt och meningsfullt och kan hjälpa människor kanske att öppna sina perspektiv och inte vara så låsta i precis det du säger, vi är så programmerade, men också så här förstå sin power att skapa och att skapa sitt liv och välja mycket mer medvetet, vad vill jag känna, vad vill jag uppleva, vem vill jag vara, och inte vara så låst till vem man har varit eller vad man har gått igenom.
Mm.
Så drömmen för min podcast är ju liksom fortsätta konversationer, djupa konversationer, men också ge de här boost av inspirations, bara små pepp, finnas för att kunna relatera till. Jag tror att det är så viktigt att i det här, och ju mer vi går inåt, och det är ju en otrolig trend av det också att vi gör det nu, att man börjar lyssna inåt mer, att det är lätt att känna sig ensam bland alla röster där inne, men att man inte är ensam. Så att liksom någonstans vara också en plattform och en röst där folk kan relatera och inte känna sig så ensamma i den resan. Jag vill att det ska bli en tv-show av det, där man får se liksom. Jag tror att det är något helt annat också att få se när man har de här konversationerna.
Gud, ja.
Än att bara lyssna. Och sen så, ja, men alltså så här, jag drömmer stort, det finns liksom inga limitations till det. Men jag tror att, oh my god, jag brukar säga att jag vill bli en modern Oprah Winfrey.
Ja.
Med typ en så här Beyoncé-touch.
Gud vad härligt.
Så att så här, för mig, den energin som jag kanske känner från Beyoncé är att jag känner mig empowered.
Mm.
Jag jämför mig inte, jag vill inte vara någon. Utan det är en energi av att så här, jag kan vara allt jag är och vill vara. Men också skapa en plattform, precis som Oprah gjorde, där man har väldigt själsliga samtal. Som berör ämnen som är viktiga och som behöver stigman behöver försvinna liksom från och öppna upp för det. Så ja, det är väl det som är.
Älskar det. Jag tror 100% på att detta är möjligt och att det kommer att ske. Och det behövs. Det behövs, alltså. Jag kände samma sak när jag drog igång den här podden, bara liksom att jag älskar ju att få ofta frågor kring karriär och så här, men att karriär är ingenting om vi inte jobbar på oss själva eller väver in upp framgång med motgång, med lärdomar, med liksom så här, det kan inte bara prata om karriär. hur man liksom plockade bär, brukar jag säga, och blev miljardär som Petter Stordalen. Inget illa mot det.
Nej.
Men det blir inte, man kan inte ta på det.
Nej. Jag jobbar internt med min agentur som producerar min podcast, Digital Icon Agency i London, och jag jobbar internt med de anställda just nu, där mitt mission är att ingen framgång ska kompromissa vårt mentala välmående.
Nej.
Det är möjligt att göra pengar och allt vi vill åstadkomma, men mentalt, emotionellt och spirituellt fortfarande vara happy.
Ja.
Och känna sig fri och liksom kreativ. Alltså det är det jag vill någonstans att vi ska förstå, att så som vi är, alltså co-creation och alltså så här inspiration, innovation, alltså du vet, hållbarhet, att det måste vara hållbart.
Mm.
Och det ska inte vara... Jag tycker att vi är så här, den här hustle-kulturen och man ska uppnå massa saker, att det alltid någonstans pratas om att man måste sacrifice, man måste uppoffra.
Mm.
Och för mig i ett så här abundant mindset, vi ska inte behöva tumma på vår mentala välmående i the pursuit of success.
Nej. Och jag tror ändå att när man börjar läsa på lite och förstår att de största role models eller framgångsrika människorna i världen jobbar extremt mycket inåt.
Mm.
Som de kanske inte pratar lika mycket om, men börjar man läsa på så ser man att så här, det är nog någonting i det också bland den typen av människor.
Yep.
Det är inte bara spirituellt hokus pokus, utan det är liksom världens främsta ledare jobbar inåt och gör liksom, manifesterar eller har inga limited beliefs eller liksom minskat på dem.
Ja.
Så att jag tror att man, ja, det blir verkligen som du säger, att man kan vara, börjar man också bara titta lite och förstå, så kommer man se att det finns mycket där till det.
100%, och jag tycker det är så viktigt att alltså människor som sitter i en position av makt, att det kommer från, för att det är lätt för oss att så här, genom våra podcast och våra plattformar vill inspirera våra följare och de människorna som vi har runt omkring oss. Men det är också viktigt att det kommer från en top tier level som får genomsyras, och att ledare visar vägen för vad som är viktigt och hur vi kan jobba med vårt mindset och vår mentala hälsa och vår emotionella vårt emotionella välmående. Så att jag är sjukt peppad, och det här är typ det jag drivs av nu, att så här gå in i företag, och jag vill typ hjälpa dem att ha ett abundant mindset för att öka liksom kreativitet, innovation, effektivitet. För att det är någonstans det vi alla vill ha på företag, och jag tycker att det är tid. Det är verkligen dags att så här, prioritera det inre för att skapa magi på det yttre.
Ja, verkligen. Verkligen. Mm. För det går ju så hand i hand.
Ja.
Och en avslutande fråga som jag inte har förberett dig på. Det är helt sjukt för att tiden går fort.
Ja, det gör det.
Och det är faktiskt vem du hade velat höra i podden. Vem inspirerar dig som inte är då kanske Joe Dispenza? Honom har jag planerat att ha någon dag.
Ja, jag tycker det. Alltså, vet du vad? Bara för att du säger det här nu. Jag skrev honom som mina topp tre först när jag började. När jag gått igenom alla mina vänner. Och liksom, så att jag kommer säga Joe Dispenza nu, bara för att jag kommer inte tillåta dig ha limiting beliefs.
Nej, jag har faktiskt tänkt så. Jag bara, bra, han kommer vara med.
Då är jag här för att spegla det. Let's go, Joe Dispenza.
Okej, om du får välja en till inom väldigt snar framtid. Har du någon vän eller någon branschkollega eller någon som bara så här, den personen inspirerar mig och kommer bidra till liksom ett bra samtal?
Alltså gud, jag har så mycket vänner som jag tycker är helt fantastiska. Okej, men två då?
Ja.
Eller tre? Nej, men okej. Ja, för du kan ju ha kanske fler personer här.
Ja, samtidigt.
Någonting jag är så här, folket måste förstå human design. Har du gjort din human design?
Ja.
Okej. Human design is life changing. Om man är intresserad av personutveckling och vill förstå sig själv och sin energi och alltså sin strategi i livet, hur man ska ta beslut och att hur man bara ska vara i flow och purpose, human design. Så dels Marley som har varit min growth coach.
Ja,
och sen Sabina Dumba som är en, alltså hon är så passionate när det kommer till human design. Så de två, och Emily också i som har en podd tillsammans med Marley.
Aha, ja.
De hade varit fett.
Human design podd nu.
Ja. Så att, alltså, så här, mer human design till folket. Det har
hjälpt faktiskt.
Men så här, bara självacceptans i att förstå vem man är har varit fantastiskt. Så att de. Och sen tycker jag, jag och Alice har haft så Alice Stenlöf har haft så otroligt fina samtal, och hon är också väldigt inne på det här spåret nu med liksom lära känna sig själv och verkligen gjort otroligt jobb. Så jag tycker hon är en fantastisk röst att sätta, alltså prata om sin resa. Jag tycker det är, vi har väldigt liknande resor de senaste 2 åren, men ja.
Tack.
Ja.
Och tack för att du kom.
Jag står fast vid
Jo, I love it. Så om jag kan manifesta det, då gör det, tar jag gärna din också.
Well, they say when two people on this earth agree, it shall be done. Ja. Så jag kommer manifesta det här med dig.
I love it. Tack för idag och för samtalet och för att du delar med dig.
Ja, men tack själv, tack för att jag vill komma. Det är, jag poddar ju på engelska, så det är väldigt annorlunda för mig. Jag hittar inte riktigt orden ibland.
Nej, men det är ju det. Och vart hittar man dig om man är nyfiken nu? Jag kommer ju länka överallt, men det är ändå kul.
Cool det här. Fashionable Fit. Jag har bara min Instagram, Fashionable Fit. Och sen Fashionable Fit, the podcast.
Tack snälla.
Tusen tack. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.